Tack Jesus att vi får upphöja ditt namn den här stunden, Herre. Tack för att du är värd all vår tillbedjan, du är värd all vår lovsång. Du är den underbaraste, du är den bästa, Herre. Vi älskar dig och jag ber den här stunden av förkunnelse att din heliga ande ska tala och öppna våra hjärtan för det som du vill kommunicera in i våra liv den här söndagen, Herre. I Jesu namn. Amen. Hörrni, vad härligt att stå här igen. Här i Pingstkyrkan i Hässleholm. Jag älskar den här församlingen av hela mitt hjärta. Och är så glad också att vi under hösten tillsammans med våra syskon, våra systrar och bröder i New Life Church har öppnat upp för den här kampanjen Det finns hopp och ropat ut till Hässleholm under egentligen hela hösten på olika sätt, men framförallt under de fem sista helgerna i de här eventen. Detta budskap, det finns hopp Hässleholm. Jesus älskar Hässleholm. Och det har varit fantastiskt att se det engagemang och all den tid som många, många har lagt ner på den här satsningen. Och alla människor som jag inte vanligtvis ser i kyrkan har också varit väldigt, det är ju roligt att se er som jag vanligtvis ser i kyrkan också såklart. Men det har varit väldigt roligt att se många, många nya människor och också få stå tillsammans med våra systrar och bröder i New Life Church. Det har betytt väldigt mycket. Och jag tror av hela mitt hjärta att vi kommer att se en väldigt god efterskörd av den här kampanjen. När människor kommer komma och berätta, nej men vi var på kulturhuset, eller min mamma var på kulturhuset, eller min kompis var där. Och de berättade om det som hände där. Jag är övertygad om det. Och det är vårt uppdrag. Det är att dela evangeliet om Jesus till den här staden. Hässleholm. Hässleholm, hela den här kommunen. Det finns fem pingstförsamlingar i Hässleholms kommun. Visste du det? Fem. Och i Skåne, där det bor 1 400 000 ungefär, så är det 4 700 människor som tillhör en pingstkyrka. Det är 3,4 promille av befolkningen i Skåne. Finns det ju många andra härligt, underbart frälsta människor med sprudlande församlingar, så det är inte det jag säger. Men vi har ett uppdrag, hörni. Och det ligger i linje med det faktiskt som är temat idag. Nämligen att bana väg för Herren. Att göra liksom vägarna klara så att människor får höra detta evangelium. Att man är för evigt och för alltid älskad av himmelens Gud. Att Jesus kom hit till jorden. Och han gav sitt liv för dig och mig. Alltså vilken dyrbar gåva. Ibland brukar man säga att det är tanken som räknas. Men när Gud ger sin gåva så är det inte bara tanken. Han tänker ju helt rätt. Utan det är också själva gåvan är också helt klockren. Och när Jesus kommer hit så lever han ju sitt liv i denna utgivande kärlek. Så långt som Bibeln beskriver, han var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom namnet över alla andra namn. För att alla knän ska böjas och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Och han gav sitt liv för att du och jag skulle leva. Det är det här evangeliet om Jesus som gäller alla skåningar och hässleholmare och allt vad man nu är för något. Vi läser ifrån Matteus evangeliets 11 kapitel och därifrån den 11 versen, det var rätt. Ibland blir man osäker om hur man skriver sina papper. Jesus säger, jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor Har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag likna detta släktet vid? De liknar barn som sitter på torget och ropar till andra barn. Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom och han varken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Tredje söndagen i advent. Fokusera på honom som skulle röja väg för Jesus Kristus. Jesus kommande och Jesu födelse skedde inte i tomrum, utan vår tro är historien, berättelsen om något som hände och har hänt i tid och rum. Jesus, han föds in i ett land, i ett folk som är definierade, som är impregnerade, som är omringade av Guds löften genom profeterna. Jesu födelse var förutsagd bland profeterna i Israel. Och man kan bara rada upp. Thomas läste ett bibelställe. Mika 5, kapitel 5, vers 2-4 är ett annat. Jesaja, kapitel 9, vers 6-7 är ett tredje. Och så kan man liksom bara lägga till. Det finns oerhört många profetiska hälsningar och löften om Jesus Kristus. Ja, det är faktiskt så att du kan bläddra ända hit till början av din bibel. Inte försättssidorna förstås. Men i början här, det var väldigt mycket jag hade i början här. Där, typ. Här. Det är inte så många sidor, eller hur? Där i början kan du liksom hitta den första förutsägelsen, det första profetordet om löftet om han som skulle komma för att söndertrampa ormens, alltså den ondes huvud, kvinnans avkomma, kvinnans säd, Guds son född av en kvinna. Född av jungfru Maria. Och julen är ju högtiden då vi firar att Guds son blev människa. Och startade uppfyllelsen av alla de här löftena. Men Bibeln berättar också om den personen som skulle bereda vägen för Jesus. Och det står i Bibelns, eller Gamla testamentets sista, det måste vara där någonstans. Jag har en ganska ny bibel så jag har inte riktigt sådär hunnit att komma in i exakt. Ni vet, ni som läser Bibeln mycket, ni vet man måste vänja in sig vid en ny bibel. Där så läser vi ifrån Malaki. 430 år drygt innan Jesu födelse och innan Johannes döparens födelse så står det så här. Kapitel 4, vers 4. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb. Stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så jag inte kommer och viger landet åt förödelse. Det är en profetia om Johannes döparen som också profeten Jesaja skriver om i kapitel 40. Och han skriver, en röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Bana en jämväg i ödemarken för vår Gud. Och jag har funderat mycket på just det där uttrycket där det står en röst. En röst som ropar. så kan jag ju känna ibland att man är bara en röst. Men det räcker med en röst för att bana väg för Herren. Det tycker jag är trösterikt att det står så. Denna röst, denna vägröjare, det var Johannes döparen. Och också Johannes födelse föregrips av löften och av änglabesök. Den gamle Zacharias, Johannes pappa, han är gift med Elisabet. De är komna till åren och de är fortfarande barnlösa. De får besök av inte någon mindre än ärkeängeln Gabriel som står inför Gud. Och ängeln säger till honom: var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädjas över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända, kommer det? Malaki, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Så ängeln bekräftar profetens ord i löftet till Zacharias. Och evangelisten Johannes, en av Jesu lärjungar, han skriver om Johannes döparen. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och jag skulle den här förmiddagen vilja dela tre saker till oss utifrån Johannes liv. Den första är att Johannes liv, det var märkt av en kallelse. Johannes liv var definierat av den kallelse som låg på hans liv. Redan innan han blev till i sin moder Elisabets livmoder hade Gud talat om honom. Det fanns ett ord om hans liv före han blev till. På samma sätt finns det ett ord om ditt och mitt liv innan vi blev till. Alltså, jo då, lyssna här. Psalm 139, vers 16. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och samma sak sägs ju till profeten Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag tror, och Bibeln säger, det finns ett ord om ditt och mitt liv innan vi ens kom till. Gud hade tänkt något. Gud hade sett något. Och Gud, han har sagt något om dig. Wow! Ditt liv är inte en slump. Gud har en tanke med dig. Han vet vilka tankar han har för dig. Så avslutade vi i stort sett alla våra samlingar på Kulturhuset med Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens tankar, till att ge er en framtid och ett hopp. Du som jag, vi kan vandra vilse, vi kan vara lite splittrade, vi kan liksom tappa tappa fokuset omkring våra liv. Men Gud tappar aldrig taget om dig. Han vet precis. Och det är därför det är så gott att vi alltid kan återvända till honom och säga: Gud, jag är vilsen, jag vet inte vägen. Visa mig din väg. Led mig din väg. Så att jag får komma in i det du har tänkt med mitt liv. Tänk att få koppla sitt liv med en gudomlig tanke liksom, som pulserar. Fantastiskt. Du är ingen slump. Ditt liv är ingen slump. Du är ingen olycka. Utan Gud, han har tänkt något väldigt gott om dig. Ett liv märkt av en kallelse. Den här kallelsen är ju till gemenskap och till tjänst. Den kristnes kallelse är just i den ordningen att först lära känna honom. Och utifrån den gemenskapen så sänds vi ut i tjänst för honom. Och gemenskapen och tjänsten är sammanflätade i varandra. Johannes, han kallar det som ett vittne, som en röst som banar väg. En som är som en, mer än en profet. Och Jesus säger till sina lärjungar, till dig och mig: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Ett liv märkt av en kallelse. När man är kallad av Gud, när man liksom har uppfattat den här kallelsen, den här obetvingliga, det börjar ofta som en längtan i ens liv, eller en undran, eller en lockelse, eller en aning, en dragning. Det kan också börja som en frustration liksom. Varför är det så här? Och man känner att det borde vara på ett annat sätt. Det kan också vara liksom Gud som hintar om någonting i ditt liv. En längtan. Och det finns något obetvingligt i Guds kallelse. Gud tvingar ingen, men han drar på ganska bra. I varje fall så fort du och jag ställer oss på den där platsen och säger: Herre, visa mig din väg. Ja, det gör jag gärna. Då är det som att det drar på insidan. När jag skulle börja här i Pingstkyrkan i Hässleholm för det 8 år sedan, då hade jag ett möte med styrelsen. Det är ju där uppe någonstans, va? Är jag rätt? Ja, där uppe. Och då var det en broder som, för att jag har ju varit pastorsfri i 3 år, så frågar han så här: du, när man liksom har sluppit undan, jag tror exakt vet jag inte, men formuleringen var ungefär så här: när man nu har sluppit undan att vara pastor ett slag, varför vill man bli det igen? En bra fråga, eller hur? Men för mig var det någonting obetvingligt. Det var liksom bara, det drog i mitt hjärta. Jag kunde inte och jag ville inte säga nej. Dessutom var jag så extremt hedrad och glad att få den här frågan ifrån en församling som säger: vi skulle vilja att du blir vår pastor. Det är ju helt otroligt att få en sån fråga. Så jag svarade ju nästan ja innan ens frågan hade kommit. Men det är inte alltid det är så. Och Bibeln beskriver också kampen omkring en kallelse. Jeremia, profeten som hade det inte bara så enkelt, han beskriver sin kallelse, och det här är inte min beskrivning utan det är Jeremias beskrivning. Men det säger ändå någonting. Det står så här, han säger så här i sitt 20 kapitels 7 vers: du Herre övertalade mig. Och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit i ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte tala i hans namn. Då blev det som en eld, en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig för att hålla den inne, men lyckades inte. Alltså det är en oerhörd beskrivning av denna kraft som finns i Guds kallelse. I hur Gud har kallat ditt och mitt liv. Och det är ju så långt bort. Ni vet, ifrån detta tänket som man ibland kan möta hos sig själv och andra. Vad kan jag få ut av det här? Långt bort från ära och berömmelse. Jeremia säger ständigt till åtlöje, till spott och spe dagen lång. Men vänta, skulle inte min tro välsigna mig? Skulle inte Gud uppfylla alla mina önskningar? Var inte Gud till för mig? Alltså den här bilden utmanar ju det tänket extremt. Du övertalade mig. Det var som en eld. Jag försökte hålla emot, men det gick inte. Åh Gud, att vi blev drabbade av det där. Och jag tror faktiskt, om du och jag av hjärtat ställer oss på den platsen och börjar söka Gud, kanske till och med böjer dina knän och bara säger, Herre, visa mig din väg. Visa mig din väg. Och är kvar där i bön inför Guds ansikte till svaret kommer, så kommer Gud att tala till dig. Han kommer leda dig. Han kommer dra i dig. Han kommer forma dig. Om du är som Zacharias och Elisabet, gammal till åren, det spelar ingen roll. Om du är mitt i livet, det spelar ingen roll. Om du är ung, det spelar ingen roll. När Gud kommer in och börjar dra i ditt och mitt liv. Johannes, det första är ett liv märkt av en kallelse. Min andra punkt är allt ljus på Jesus. Johannes självbild är ju så befriande i en tid av självförverkligande och att bygga upp sitt eget varumärke. Och allt ljus på mig. När han får frågan om vem han är. Vad säger du om dig själv? Hur ska du beskriva dig själv? Då säger han bara så här. Jag är rösten av en som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Och så har jag en lång ut. Jag är inte profeten. Jag är inte den. Jag är inte Messias. Och så pekar Johannes konsekvent på honom som kommer efter honom. Han som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande och eld. Han är Guds lam som bär bort världens synd. Allt fokus i Johannes liv är på Jesus. Och Johannes säger själv till sina lärjungar om Jesus. Jesus måste bli större och jag måste bli mindre. Det är en fantastisk, underbar livsinställning. Att bana väg för Herren är att ta ett steg tillbaka så att Jesus träder fram. Det är inte allt ljus på mig, jag, mitt, mina, hur jag tänker, vad jag känner, vad jag vill, vad som är mina ambitioner. Den största bönen, den ultimata bönen, den bads en dag av Jesus själv när han la av sig allt som man kunde lägga av sig i sitt liv, när han hade sitt största kamp som han någonsin hade, när han svettades blod i ett semane. Då bad han, Herre, inte som jag vill, utan som du vill. Och det var en bön att be, käre gode Gud. Det här kanske är en av de största utmaningarna i vår tid som präglas av kändisskap och följare och sociala medier. Och det viktiga är inte hur många följare vi har på Facebook, Instagram eller Twitter. Det viktigaste är om vi själva är efterföljare till Jesus. Det är det viktigaste. Och att bana väg för Herren, det sker främst och först i bönekammaren. Det är där det sker. Så mycket bättre är ju ett sångprogram som går på TV4 på lördagskvällar. Och i det här programmet, i varje fall i början på säsongen, var ett brödrapar från Borlänge med. Viktor, tror jag heter, och Gustav i alla fall, Norén. För mig, helt okända innan jag såg programmet, men tydligen var de kända. Men helt okända för mig innan. Man förstod när man hörde på de här pojkarna, eller männen ska vi säga, att det fanns någon andlig ton hos dem. Visa i sig att denne Gustav är uttalad kristen och var med i Philadelphia-kyrkan, om det var nu i söndagskväll eller förra söndagen. Man kan kolla på Philadelphias YouTube en liten intervju med honom. Och det han säger bland annat, han talar om bön nämligen, så säger han: bön är ett arbete i det osynliga. Bra. Jag bara gillar det. Bön är ett arbete i det osynliga. Att vi går in, du och jag, enskilt. För det är den första kallelsen till bön. Det är att stänga dörren och gå in i det fördolda och be till Fadern som är i det fördolda. Då ska han belöna. Men också att vi tillsammans, som kyrka, som församling, ber. Ber för vår stad. Ber, för det är som ett slags undertryck. Det är som ett slags kraft som bara banar vägen för Jesus. Och här tror jag Gud bara kallar på oss igen och vill tala om bönens totalt avgörande betydelse. Hur är det med dig? Det är jobbigt, det är besvärligt, det är tungt. Vi har många utmaningar. Familjen mår inte bra, den mår inte bra. Kollegan mår si. Jag är orolig för samhällsutveckling. You name it. Du kan liksom rada upp detta. Har du pratat med Jesus om det? Har du talat med Jesus om det? Har du ropat till Gud för det? Har du böjt dina knän och ropat till Gud? Har du, när du inte orkat själv bedja, ringt en syster eller en broder och sagt: haka in nu. Nu är det tufft. Nu orkar inte jag. Har du låtit så mycket som du kan berätta församlingen och församlingens bönarbete få del av det som är din vånda och nöd, så att andra kan bära? Bön är ett arbete i det osynliga som bryter igenom i det synliga. Ska vi bana vägen för Herren? Du som sitter här och bara tänker: ska det gå för mina barn? Ska det gå för dem? Ska det gå? Fortsätt ditt osynliga arbete. Nämn dem inför Jesus varje dag. Fortsätt be. Ge inte upp. Fortsätt be. Ge inte upp. Fortsätt. Och när det är tufft, se till att du har någon bönekompis eller bönekamrat skickat. Och här, varje torsdag klockan 19:00, varje torsdag året om, möts vi här uppe i kyrksalen och vi ber för den här staden. Vi ber för våra liv. Vi ropar att Gud ska bryta igenom. Jag tror att det här ligger på Herrens hjärta. Det står om Jesus att han gick omkring i alla städerna och i alla byarna. Och han förkunnade budskapet och han botade sjuka. Och när han såg människorna så såg han det vi ser idag. Att de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Hörrni, behoven är så extremt stora. Möjligheterna är så stora. Det är arbete i det osynliga som gör att det skickas ut människor. Och det behövs missionärer över hela Skånefältet i Jesu namn. Det behövs 150-200 nya församlingsinitiativ minst över Skåne. I Jesu namn. Det ska vi arbeta för. I Höganäs bor det 27 000 människor. Där finns ett litet pingstkapell. Jag vet inte hur många man är där, om det överhuvudtaget är aktiv längre. 27 000 människor. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Halleluja. Det finns någonting här. Det finns någonting här. Gud, han vill liksom tala till dig. Gud, han vill uppmuntra. Han vill säga, come on. Ditt liv betyder något mer än för dig själv. Jag har tankar för dig. Jag har en arena. Jag har en öppning. Jag har en dörr för dig. Jag har möjligheter för dig. Det finns någonting gott för dig att gå in i. Som kommer bereda marken för andra att ta emot Jesus Kristus. Det är som att, det trycker på. I Jesu namn. Det här är en tid för pionjärer att kliva fram igen. Så att evangelium liksom bryter ner och bryter fram igen. I vårt land och i vårt Skåne. I Jesu namn. I Jesu namn. Väldigt vad jag går på om Skåne idag. Jag vet inte vad det beror på. Om det ligger på mitt hjärta. 2020. 12-12, alltså ett år sedan idag, är det sedan Kurt Levin, Skånes apostel och evangelist som jobbade i 40 år med att arbeta för Skåne, fick flytta hem till Herren ganska snabbt och oväntat. Han blev 70 år. Det är exakt ett år sedan idag. Men det arbetet, det måste vidare i Jesu namn. Orkar ni med min tredje punkt? Eller ska jag spara den? Det är tredje advent 2022. Jag kör den. Emma-Lena har sagt okej. Okay. Första punkten var ett liv märkt av en kallelse. Och andra handlade ju allt just på Jesus. Nu tänkte jag prata mer om Skåne. Jesus, vad är det med han? Ja, okej. Okay. Men ni förstår pointen där. Tredje. Bered dig på att missförstås. Den var ju bra. Ett liv. Johannes. Samma erfarenhet som Jeremia hade. Det här med att Herrens ord drog spott och spe. Så var det för Johannes också. Han blev kritiserad för att han var en renlevnadsmänniska. Han varken åt eller drack och han hade ett väldigt speciellt sätt att leva. Lite tokig var han antagligen, tyckte nog folk. Han gick klädd på ett väldigt speciellt sätt och levde i öknen. När man läser så får man inte ingen känsla att Johannes var någon trivselgubbe sådär, ni vet. Utan man får ju med liksom att han var ganska karig och så. Jesus däremot, verkar ju alla, i varje fall alla som hade problem och tyckte över livet, de älskade att vara med honom. Och han gick ju på fester överallt, så att där var han kritiserad för att han var drinkare och frossare och liksom, och han umgicks med fel folk. Det finns någonting som stöter människor i evangelium. Fortfarande idag, liksom, om du säger jag tror på Jesus, jag är kristen. Det finns något som smäller till, eller hur? Och det kommer alla möjliga saker på dig. Och det finns någonting här, tänker jag, som vi behöver bereda oss på. Det är så. När jag var ung, på 70-talet, när det var härligt allting, underbart. Och vi hade dopförrättningar i Philadelphia kyrkan i Kalmar 1974, den 5 december. 9 år gammal, då lät jag döpa mig. Visste jag allt om dopet? Nej. Vet jag allt om dopet nu? Nej. Men jag vill följa Jesus, det var det jag visste. Så jag lät döpa mig. Men då sjöng man, inte som vi sjunger idag, jag har beslutat att följa Jesus. Utan man sjunger en väldigt allvarlig sång. Skriven av Lina Sandell. Så här sjöng man. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Har du inte mod att börja, hur går det då till slut? Inte kan den staden döljas vilken ligger på ett berg. Inte kan den tro döljas var av livet fått sin färg. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid och evig frid. Det finns någonting här med ett motstånd som kanske gör att vi ryggar för den här kallelsen. För var och en som säger ja till Herrens kallelse, lyssna på mig. Bered dig på motstånd. Bered dig att bli missförstådd. Bered dig på kamp. Bered dig på strid. Det är garanterat. Det kommer. Och därför så finns det någonting heligt i detta. Det finns en uppmaning. Och Paulus, han säger ju själv så här i Apostlagärningarna 20:24. Jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och det är en uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Men han har lovat att den som ställer sig till hans förfogande ska han döpa i helig ande och eld. Ska få brinna för honom. Det finns ett pris. Men det finns också en segerkrans. Det finns en segerkrans. Att gå med budskapet som Johannes gick med. Omvänd er. Omvänd er. Vänd er till Gud. Är inte alltid populärt. Vi skulle bara vilja predika populärt och mjukt och nätt och fint. Så där liksom bara. Oh, så gulligt, vad bra, vad fint. Men det finns något strävt i evangelium. Det finns ett ökenbudskap. Det finns någon som hugger in och säger. Nej, du måste vända om till Gud. Du måste söka honom. Du måste böja ditt liv inför honom. Du behöver be om förlåtelse för dina synder. Det finns ett tillfälle, det finns säkert flera tillfällen i våra liv. Då vi liksom står ensamma inför Gud. Då allt det andra liksom av Guds nåd kanske bara sopas bort. Och nu är det bara du och Gud. Och du kan liksom inte skylla på höger eller vänster eller upp och ner och omständigheter. Utan du är där bara. Inför honom i helighet. Gud som är en öppen famn. Men Gud som också är helig och som inbjuder. Men också utmanar. Han som kallar till gemenskap. Men också till tjänst. Så vad gör jag? Och vad gör du? När Guds kallelse drabbar. Drar. Och lockar. Vad gör jag? Vad gör du? Det finns bara ett pris som är högre att betala än att säga ja till Guds kallelse. Och det är att säga nej. Det är högre. Framförallt i ett evighetsperspektiv. Men vi är fria att säga ja och vi är fria att säga nej. Och vi väljer själva hur vi förvaltar det som Gud har gett till oss. Vi väljer det. Det är inte Gud som väljer hur du förvaltar. Det är inte Gud som väljer hur du responderar. Det är inte Gud som väljer vad du gör med ditt liv. Det är du själv. Han vill samverka med dig. Han fyller dig med sin ande. Men han öppnar inte din mun. Det är du som öppnar din mun. så lägger han sina ord där. Han tar inte dina ben så du bara helt plötsligt, vänta nu, vad tar ni vägen benen här? Utan det är du som går. Han kommer inte att lyfta på luren. Lyfta heter inte, men för lyfter man ju på luren, ni vet. Han kommer inte ta fram skärmen. Utan det är du som väljer. Det är du som väljer. Oh, att vi fick nåd av Gud. Och att vi fick mod av Gud. Och välja hans väg. Det är den bästa vägen. Det är den underbaraste vägen. Det är en sån oerhörd förmån. Tänk. Jag tror vi sjunger någon gång. Nu kommer en sång. Är ni med? Tänk vilken underbar nåd från Gud. Att du får vara hans sändebud. Och till den döende världen gå. För att hans kärleks säde stå. Gå. Skörden man gå. Se hur fälten vitna stå. Gå. Skörden man gå. Det finns någonting här. Nils Bolander, ni kan komma upp här nu. Han var biskop i Lunds stift på 1900-talet. Han var också en diktare som satte ord som är lätta att göra till sina egna. Så här skrev han en av de starkaste dikterna som jag tror Dan Inge Olsson har tonsatt, men jag ska inte sjunga den. Jag ska läsa den som avslutning, sen ska vi be och lovsjunga. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nog kan du se att människorna ler åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ går ett svärd som ett flammande ord, skapat till att vara hans avbild på jord. Du måste förstå, det kan inte gå för en sådan lärjunge som jag. Hur ska jag svage bestå inför Guds heliga krav? Mästare, giv mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna ler, låt undret dock ske med en sådan lärjunge som jag. Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Herre, låt ditt ord verka i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.